Du lyssnar på OBS i P1.
Den senare delen av författaren Stefan Zweigs liv utspelade sig i förintelsens allt mer utbredande skugga. På en helt annan plats än det Europa som han genom språk och tradition var så knuten till. Men han var inte ensam. Vid hans sida fanns Lotte. Men vem hon var är svårt att få någon djupare insikt i. Elin Grälsson söker ett svar och funderar över problemet med bilden av musen som en passiv givare.
Det är februari 1942 och eftermiddag i den brasilianska staden Petropolis när hushållerskan, som inte sett till paret i huset under hela dagen, slutligen öppnar dörren till sovrummet. I sängen ligger två avlidna kroppar. Den ena tillhör Stefan Zweig, en av mellankrigstidens mest lästa, produktiva och hyllade författare som sedan drygt 2 år lever i exil. In till honom är hustrun Lotte. Hon är 33 år, han är 60. Dagen innan har Stefan postat memoarboken Världen av igår till sin förläggare. Den utkommer senare samma år via ett förlag i Stockholm och är i våra dagar fortfarande en vida läst och omdiskuterad bok. Den i exilen nedtecknade berättelsen om uppväxten i det habsburgska imperiet, ungdomsår under första världskriget och ett liv i Hitlers allt mer hotande skugga räknas av många som Zweigs största verk. Bakom sig lämnar han också ett avskedsbrev som blivit närmast ikoniskt i sitt melodramatiska avslut. Jag hälsar alla mina vänner. Måtte de få se gryningen efter den långa natten. Jag, alltför otålig, går före dem, skriver han. Från den unga hustrun som ligger vid hans sida och som tillsammans med honom tagit en dödlig dos sömnmedel finns däremot inga efterlämnade anteckningar, memoarer eller någon sista hälsning. Om Stefan Zweig har det skrivits mängder av biografier och artiklar, men hustrun Lotte förblir än idag rätt okänd. I de biografier där hon omnämns beskrivs hon som en blek, melankolisk och tystlåten flicka som därtill lider av en svår astma som tidvis tvingade henne till sjukhus och sanatorievistelser. Men kring hennes bevekelsegrunder, inre tankar och vad som ledde henne till en tidig död i Brasilien är det svårt att få fatt i något. Det vi vet är att Lotte Altman föds 1908 som yngsta barnet med 3 äldre bröder i en judisk företagarfamilj. Hon studerar franska, engelska och nationalekonomi på universitetet i Frankfurt. Efter nationalsocialisternas maktövertagande får hon sommaren 1933 veta att hon inte längre är välkommen tillbaka till universitetet. Hennes bror Manfred, vars läkarpraktik några månader tidigare tvingats upphöra, har flytt Tyskland för London och Lotte följer snart efter. Hon läser språkkurser och söker arbete genom en organisation för judiska flyktingar. Det är genom den som Fredrike Zweig hittar en ny sekreterare åt sin man. Han har nyligen lämnat hemlandet Österrike efter att antisemitism och förföljelse har ökat och deras hem i Salzburg utsatts för en godtycklig husrannsakan av polisen. Nu bestämmer han och hustrun att hon och hennes döttrar från ett tidigare äktenskap ska stanna kvar och han vara baserad i London på obestämd framtid. Men då behövs en sekreterare som kan sköta praktikaliteter och korrespondens på samma sätt som Fredrike brukar göra. Det dröjer inte länge innan Stefan och Lotte inleder en kärleksrelation, inte heller innan den upptäcks av Fredrike. 1938 är skilsmässan ett faktum och året därpå gifter han om sig med Lotte. Han skriver till vännen, författaren Josef Roth, och berättar lyckligt om sin nyförälskelse. Jag känner mig återigen oviss och full av nyfikenhet. Nu, som 53-åring, njuter jag av en ung kvinnas kärlek. Det är en klassisk, ja, stereotyp historia som utspelar sig. Den äldre kulturmannen och den unga sekreteraren som förlöser honom ur svårmodet och får honom att leva igen. Lottes ungdom verkar för Zweig också bli ett sätt att försöka återuppleva den tid han senare i Världen av igår beskriver som den lyckliga. De fria ungdomsåren innan krig och förföljelse. I brevet till Josef Roth är det också tydligt hur Zweigs politiska pessimism och oro för ett andra världskrig spelar in i hans begär för Lotte. Jag tror på ett kommande krig på det sätt som andra tror på Gud. Men därför lever jag också mer intensivt nu. Jag vill se den här världen än vända till innan den brinner. Här anas något om hans bevekelsegrunder. Det mörknar över Europa. Zweigs judiska identitet har redan gjort hans författarskap omöjligt inom det språkområde som han räknar som sitt eget. Han har alltid betraktat sig mer som österrikare och europeen judisk. Ändå är det som det sistnämnda han nu utestängs från en gemenskap. Och där är hon, den unga judiska kvinnan som beundrar hans författarskap och nedtecknar hans tankar. Men kanske förhåller det sig på ett liknande sätt för Lotte. Hon har just flytt sitt hemland och blivit avskuren från den framtid som hon trodde sig ha. Nu befinner hon sig plötsligt i ett sammanhang med pennkonferenser, litterära salonger, fullsatta föreläsningar och researchresor. Precis som hon erbjuder Stefan en värld, när den han haft håller på att gå förlorad, erbjuder också han henne en ny värld. Lottes egen röst är frånvarande i merparten av all efterlämnad dokumentation om och av Stefan Zweig. Ett undantag är den samling brev som skickades från henne och Stefan i exilens Sydamerika. De flesta är skrivna till Lottes bror Manfred och svägerskan Hanna som stannat kvar i England. Det allra sista brevet från Lotte till Hanna är förmodligen så nära ett självmordsbrev som det går att komma. När vi nu lämnar så här är min enda önskan att du tror mig när jag säger att det här är det bästa för Stefan i det lidande som pågått för honom ända sedan nazismens maktövertagande och för mig i min kroniska astma. Tro mig när jag säger att det här är det bästa för oss. När brevet poststämplas är parets död redan en världsnyhet. Ex-hustrun Fredrike Zweig har då med visumhjälp av Stefan bosatt sig i USA. Ett år efter krigsslutet utkommer hennes självbiografiska bok Married to Stefan Zweig. Hon som påbörjade en karriär som skribent men övergick till att arbeta som fransklärare för att kunna försörja sig kan nu äntligen titulera sig författare. Boken är en blandning av saklig biografi över Zweigs författargärning ihop med en personlig berättelse om deras äktenskap. Här tonar Fredrike genomgående ner Stefans och Lottes relation och gestaltar den snarare som en umkan om den unga astmatiska kvinnan, en äkta kärlek från hans sida. Samtidigt är delarna kring Zweigs författarskap mer djupgående än i många andra biografier. Fredrike var själv i allra högsta grad delaktig i hans arbete fram tills att Lotte tog över som både sekreterare och fru. Och hon hade goda insikter i allt från skrivprocesser och redigeringar till depressioner och tvivel. Om den unga musan Lotte i slutet av Zweigs liv förblir en gåta är Fredrike, den bedragna hustrun, den som själv skriver till slut. Det ligger förstås nära till hans att se hur denna kärlekshistoria i förintelsens skugga slutade där i Petropolis med makarna Zweigs självmord. Men man kan också se det som att den fortsätter här, med att den övergivna musan fattar pennan, med den döde poeten som musa.
Det sa författaren och kritikern Elin Grälsson. En utförlig litteraturlista finns på sverigesradio.se/obs. Producent var jag, Olof Åkerlund, på Sveriges Radio i Malmö 2023.